Hej och välkomna till NR Småland avsnitt 44 och programledare det är jag och mitt namn är Hampus Majala. Datum för den här inspelningen är den 24 februari. Självklart så sitter jag ju inte här själv och spelar in radio utan jag har ju med mig mina medarbetare. Och då börjar jag med att hälsa dig välkommen Robert.
Tjena, tjena.
Hur står det till med dig?
Jo, men det var bra. Sommarsolen börjar titta fram med, gjort livet lite lättare.
Ja, verkligen. Det har ju blivit riktigt fint väder nu.
Och... Alltså det är ju, tycker vad man vill av vintern, den är ju härlig och så, men det är rätt skönt när det är slut också.
Ja, fördelen är att man slipper elda så mycket. Och förutom dig Robert så har vi med oss Jonas. Välkommen Jonas.
Hallå.
Hur står det till med dig?
Jo då, det är bra.
Ja, jag tänker väl att du är väl extra glad nu när värmen börjar titta fram.
Ja, det är. Nu kan vi egentligen gå ut på dagen utan att frysa ihjäl.
Ja, annars får du tänka som så Jonas att kläder efter väder.
Jo, men då måste man ju fan ha hur mycket kläder som helst. Det är jobbigt.
Ja, och förutom Jonas så har vi ju producent Viktor i bakgrunden som rattar och styr oss genom programmet. Och idag har vi ett ganska fullspäckat program. Vi ska prata om lite polistrakasserier och vi ska prata om en svärdsviftande mörkerman och vi kommer även besöka Öland en del idag. Så det kommer bli väldigt spännande. Men innan vi sätter igång med det här så tänkte jag uppmärksamma om en HMF-rättegång som har skett idag mot en kamrat och radiomedarbetare, Nara. Och Nara är ju fast medarbetare på Radio Regeringen, så brukar ni lyssna på det så vet ni vem hon är. Hon har ju även varit tidigare programledare här på NR Småland och... Jag vill uppmana er lyssnare att gå in på Nordisk Radio och läsa artikeln där om ni vill ha en lite mer utförlig redovisning än vad jag kommer lämna här idag. Och håll även ett öga på motståndsrörelsen.se för en mer utförlig artikel om rättegången som kommer komma framöver. Och ja, jag vet ju i alla fall att du Jonas hade väl hade något att säga om kaffet.
Ja, det var det sämsta jag varit med.
Ja.
Det var ju inget kaffe, det var ju vatten med av lite brun sörja i.
Ja, okej.
Okay. Så det var inte
drickbart. Vad fan går skattepengarna till egentligen? Man blir ju fan vansinnig.
Jo, man undrar ju lite. Ja, men det var faktiskt gratis.
Ni får ju tänka på att det är ju här i Småland. Så tingsrätten kanske inte är så generös när det kommer till gratiskaffet.
Nej, det var de ju verkligen inte. Jag blev lite kränkt över det hela.
Ja, det kan jag tänka mig. Man förväntar sig ju att kaffet ska hålla en viss nivå när man ska besöka en tingsrätt.
Men alltså, så... sen en annan kul grej, det är ju typ så här, alla såna här jävla vänsterextremister och nazisthatare och sånt där. Ni har ju faktiskt bjudit Jonas på en kopp kaffe idag.
Alltså, jag skulle inte kalla det för kaffe.
Det är tanken som räknas. Bra.
Jo, men det har ju kostat pengar innan, fast nu gjorde det inte det.
Mm.
Så man kan ju undra varför.
Ja, det kan man.
Det kanske var det som blev över när de rensade kaffemaskinen.
Jo, men det verkar lite så. De har inte fyllt på med vanligt kaffe i alla fall.
Ja, då rör vi oss vidare i programmet och vi börjar då med segmentet Hänt i nästet. Och där har vi en aktivitet att rapportera om och det är då en aktivitet som skedde den 13 februari Och det här var ju då för att uppmärksamma minnesdagen av bombningarna av Dresden. Och det skedde ju aktiviteter runt om i hela Norden. Och vi här i Småland, för att uppmärksamma den här dagen då, hade en kampdag i Jönköping. Där dagen började med brevlådeutdelning. För att sedan köra en banderollaktion i Jönköping då, på en gångbro över E4. Och den här banderollaktionen ledde ju till, ja, vad ska man säga, att det sattes in ganska stora polisresurser, och polisens agerande överlag och beteende, det var nog ett av de mer absurda polisinteraktionerna jag har varit med om i alla fall. Eller vad säger du, Jonas?
Jo, men det håller jag med om.
Och jag kan väl berätta lite kort om vad som hände då när vi stod på den här bron. Och vi hade väl stått där ungefär en halvtimme, tre kvart innan den första polisbilen kom. Vilken var en piketbuss som körde förbi längs med motorvägen för att sedan vända då och filma banderollen. En stund senare så krypte då fram en radiobil och ställde sig på behörigt avstånd på ena sidan av bron och väntade då in ytterligare förstärkning som då dyker upp på den andra sidan. Och efter att polisen hade kraftsamlat på bägge sidorna av bron så vågade sig den första patrullen fram för att föra lite dialog. Och den här poliskvinnan då, i det här fallet som förde talan, var, ja, vad ska man säga, ganska otrevlig. Det var väl, för att ni ska få lite perspektiv, så var det väl bara näsringen och det gröna håret som fattades. Eller vad säger du, Jonas?
Ja. Nej, men hon var ju lite konstig, om man är lite snäll mot henne.
Ja, verkligen. Väldigt speciell attityd, och det här är ju någonting man märker hos vissa poliser, att de är väldigt, ja, man kan väl kalla dem för uppkäftiga, kanske. Och som ett resultat så blir ju inte de så trevligt bemötta i gengäld, men det verkar de ju inte förstå. Att de kanske ska föra sig på ett lite trevligare sätt. Och den här poliskvinnan hade väl också ganska dålig koll, för hon tyckte inte att kameramannen som var på plats skulle filma henne. Trots att man får filma polisen i tjänst, vilket också var lite av ett, ja, polisen har oftast inte så bra koll nu för tiden, måste man väl ändå säga.
Men jag gav hon med sig sen då, eller fortsätter att tjata om det? Fick ni ja, sluta att filma eller?
Nej, hon fick väl ge upp där. När hon blev meddelad att man faktiskt får filma polisen, så tyckte hon att då behövde vi inte filma just henne. Sen så gick hon iväg lite surmulen och sa i sin komradio att det inte alls var ett trevligt bemötande hon hade fått. Men ja, det blir ju så när man beter sig som en idiot, helt enkelt. Och ja, summa summarum så var det väl en, vad kan det vara, mellan 8 och 10 poliser. Och de stod ju där under merparten av aktiviteten som var kvarvarande och dividerade. Och när tiden sedan kom för att avveckla så skulle de ju givetvis följa efter då. För de ville ju legitimera chaufförerna i bilarna då. Vilket man kan tycka är lite slöseri med polisresurser, De
krävde inte legitimering på plats av samtliga då liksom, eller?
Nej, det gjorde de inte, utan de hakade på bilarna och legitimerade chaufförerna istället. Och ja, slöseri med polisresurser. Men man måste ju säga det att det var ett väldigt bra bemötande från bilisterna som passerade. Det var mycket tummar upp och det var mycket glada tutningar, måste jag säga. Det var väldigt trevlig dag. Och när polisen hade stannat oss där så självklart så skulle det komma fram en polisman och legitimera mig då. Och då passade jag på att fråga honom om det inte var lite av ett slöseri med polisresurser. Ja, han verkade ha lite svårt för att inte hålla med mig. Men han sa ju det då att hände det någonting annat så givetvis åkte de ju dit och prioriterade det innan. Men det märker vi ju, kommer ni ju märka ganska snart, att så var inte riktigt fallet. För under tiden som polisen körde efter oss och skulle legitimera oss och hela den här biten, så var det ju faktiskt ett ungdomsbråk i Rådhusparken i Jönköping. Där det då var flera omhändertagna efter det här bråket. Så ja, det, så kan det gå, säger man väl, antar jag.
Jo, men ett litet bråk är inte viktigare än när vi är ute och gör våra grejer.
Nej, det verkar ju onekligen så. Men det här visar ju också att systemet är ju livrädda för oss. Annars så skulle de ju inte sätta in alla de här resurserna som de gör. Och de skjuter sig ju själva lite i foten också. För när man pratar med folk som ser alla de här oändliga polisresurserna som polisen kan sätta in, då tycker de ju att det är helt uppåt väggarna. Och de, i mångt och mycket så tycker de ju det liksom, att polisen kan ju lägga de här resurserna på annat håll. Polisen har ju inte så mycket resursbrist, tror jag, som de vill ge sken av. I alla fall inte ifall de kan sätta in 8-9 poliser för en banderollaktion över en motorväg.
Jo, men det handlar ju bara om prioriteringar.
Jo, det gör det ju. Nej, så det var vad vi hittade på det datumet. Och som sagt, väldigt trevlig dag. Det är alltid trevligt att komma ut och bedriva lite aktivism helt enkelt.
Det är alltid trevligt att bli trakasserad av polisen också.
Ja, det är inte så illa det heller.
Nej, alltså lite polistrakasserier tycker jag faktiskt är lite kul.
Ja, man får ju... Det är ju en upplevelse och... Ja, vad ska man säga? Man kommer ju i kontakt med allehanda idioter till polisen. Så är det ju. En del är väl bra, det får man väl ändå säga. Men många av dem har dålig koll på vad som gäller. Och man kan ju fundera på om de borde vara poliser till att börja med.
Nej, hon borde ju verkligen inte vara.
Nej,
hon är sura snuten.
Det känns ju som att hon kanske har valt fel yrkesval.
Mm.
Så, då har vi gått igenom det som har hänt i nästet. Givetvis så gör vi ju fler aktiviteter än så. Men vi väljer ju att rapportera de större aktiviteterna. Och... Som första nyhet här så ska vi prata om en svärdviftande mörkerman. Och det här var en händelse som skedde i Kalmar den 15 december 2020. Och händelsen som har utspelat sig då, det är att 3 poliser skulle genomföra en husrannsakan då i en lägenhet på grund av misstanke om narkotikabrott. Och den ena polisen befann sig då i trapphuset utanför lägenhetens ytterdörr, medan de två andra poliserna var på lägenhetens baksida där det fanns en balkong. Och polisen då, de misstänkte att de hade blivit sedda, så de bestämde sig för att storma den här lägenheten då. Och i den här lägenheten så är det nu den tilltalade, eller den dömde kanske man ska säga, som heter inte Nils och det är inte Kalle utan det är Ahmad. Och tre stycken andra med liknande namn. Och ja, när polisen då bestämmer sig för att storma den här lägenheten så springer de här invandrarna ut och den ena har ett svärd och höjer detta och polismannen då som står i trapphuset, han skriker polis och släpp upprepade gånger samtidigt som han riktar sitt tjänstevapen då mot den här Ahmad som rör sig närmare och hugger polisen i armen med svärdet. Och nu har det ju då varit rättegång om det här och ja, vi sitter här med domen framför oss. Jag sitter faktiskt med två datorer så jag känner mig lite som en datorhackare just nu. Så, men du har ju också läst på om det här, Robert. Har du någonting att tillägga så långt?
Ja, det var väl att svärdet i fråga var ju sådana här så kallat samurajsvärd. Så det är ju en lite lättare form av svärd då.
Mm.
Väger ju inte så mycket, men däremot så ska det ju, om det är skarpt, vara väldigt vasst.
Mm, just det.
Det var bra att känna till. Sen han är då, jag vet inte, Ahmad Al-Muhammad. Som han heter här. Så det var inte det enda grejen som hände den här kvällen då. Utan han, för det första då, var ju misstänkt för narkotikabrott. Och han lämnade ju blodprov för detta, vilket visade att det var positivt. Han har även kört bil olovligt.
Mm.
Och var det ingenting mer bland stämningsansökan där för mig?
Nej, det var det inte, utan det var de punkterna som han nu då har stått åtalad för. Men påföljden utav allt det här då, det är ju lite speciellt måste man säga. Och Kalmar tingsrätt då, de har ju då gjort en så kallad human bedömning av straffvärdet för brottet med hänvisning då till Syriens påstått låga ålder, och rätten dömer honom då till 2 månaders fängelse kombinerat med skyddstillsyn. Så ska vi se här. Och sen så ska han ju då även betala böter för det här. Och det är då 17 500 kronor då i skadestånd till polismannen. Åklagaren yrkade även på utvisning. Men det här utvisningsyrkandet avslås då utav tingsrätten. Och med den roliga bedömningen då att det inte finns skäl att tro att Ahmad då i det här fallet kommer begå vidare brott i Sverige. Vilket är lite...
Ja, liksom. Alla de har tagit för narkotikabrott liksom. Det kommer ju bara fortsätta med brottslighet ju.
Ja, det kommer
det. Hur fan kan de göra den bedömningen? Så jag tycker det var rätt roligt. Han springer runt och viftar med svärd och slår på folk samtidigt. Så då, när han har varit på det här... utredningen och går på då för sådana med lämpliga för samhällstjänst och så vidare.
Mm.
Sen har vi skrivit då att det ligger honom till last där, att han har ju varit, han är ju krigsskadad, den stackaren har ju varit med om krig och så.
Ja, och man måste ju säga det att påföljden utav allt det här, det är ju ganska, den är ju ganska tom. Här har vi då Ahmad som har huggit en polis i armen då med ett svärd. Och det blir då den här påföljden. Men jag har ju svårt att tänka mig att ifall, vi kan ta som ett exempel en nationell person och polisen bestämmer sig för att göra en husrannsakan och den här nationelle då skulle skulle bli överrumplad kanske och hugga mot en polisman eller slå mot en polisman med något föremål. Jag tror nog att det skulle bli ganska stränga straff oavsett ifall personen i fråga hade varit 19 år som Ahmad i det här fallet.
Ja, men det är ju något. Rättsväsendet tittar ju på saker och ting med olika glasögon, alltså, så är det ju. Alltså, de här vågskålarna som fanns förr i tiden, de finns ju inte kvar längre. Alltså.
Nej, verkligen.
Eller så de slängt vikt i den ena jävla skålen liksom. Så det ska bli ojämnt från början, alltså man blir förbannad.
Ja.
Och då sitter du och påstår att vi inte är lika i lagen.
Ja, lite så Jonas. Lite så jag sitter här och påstår.
Mm-hmm.
Tycker du jag tar mig för stora ord, Jonas?
Nej, jag håller med dig.
Ja, det var. Alltså, jag vet inte om vi skulle skifta fokus också. För att det här, om man säger Ahmad Al-Mohammad, han har ju varit avhandlad i andra medier och pratat om tidigare, men vilket jag däremot tycker är väldigt viktigt att man lyfter fram. Det är ju hur den här polismannen har reagerat på situationen och vad han har sagt.
Mm.
Vi kan väl börja med att gå igenom vad han har sagt i förhör. Och då har han sagt så här att Ahmad Al-Mohammad använder inte full kraft. Om man vill skada tar man i mer. Så polisen alltså är ju medveten om att han har ju inte slagit för att skada honom. Han sitter ju själv och säger förhör. Polisen säger också att han fick övergående smärta, men ingen skada på armen eller på uniformsjackan.
Mm.
Så jag menar, det här svärdet har ju inte ens gått igenom hans jacka. Mm. Han har ju inte fått några skärskador av det här. Det är i stort sett som när de springer runt och slår batongerna på oss när vi är och demonstrerar. Det är ungefär det som har hänt.
Mm.
Till och med att det polisen har varit med om är lindrigare då.
Mm.
Så säger han vidare här då att han har haft det svårt att komma till ro om kvällarna. Han har funderat över händelsen och om det är värt det med tanke på sin familj.
Mm.
Och då tänker man ju så här, bara, blir man polis så får man för helvete vara medveten om att man kan möta våld i sin yrkesutövning.
Jo, man tycker ju det.
Jag menar, är inte en polis redo? Alltså, nu ser inte jag att det är helt okej att poliser ska utsättas för våld. Men däremot så måste de vara medvetna om detta kan hända.
Mm.
Och jag tycker det är en trend bland svenska poliser att de blir mer och mer och mer feminiserade. Och de liksom så fort det riktas våld mot dem så håller de fan på att pissa ner sig.
Mm.
Alltså det, poliser springer runt idag, de tycker det är jättekul att ta fortköra och folk som kör utan bälte, folk som pratar mobiltelefon. Men skulle det vara någon som springer runt med ett vapen och gör ett väpnat rån så springer de fan och gömmer sig. Så det är ju skrämmande att det är på det viset.
Det är väl, jag kan väl tänka mig att polisen idag, de är ju, vad ska man säga, de är väl illa förberedda på dels våld men även mångkulturen som för med sig i mångt och mycket ett visst beteende. En person ifrån valfritt Minaland kommer ju att bete sig på ett helt annorlunda sätt inför en svensk polisman än vad en svensk skulle göra. En svensk skulle ju troligtvis bocka och tacka om man säger. Medans den våldfria mina personen skulle troligtvis en större benägenhet att vara fysisk gentemot polisen. Och jag tror nog att alltså svenska polisen överlag inte är de kan inte hantera det. De har ju blivit lika konflikträdda som de flesta folk är liksom. Så det är väl det som i mångt och mycket styr polisens agerande. De är så ovana vid det där. De är ju så fästa vid det här liksom, att folk ska göra som de säger liksom, och aldrig sätta sig emot. Så de har väl inte räknat med det riktigt. Kanske.
Kanske räknat med det.
Ja, nej, men det kanske är en förklaring till varför polisen beter sig som de gör. Liksom. Det är liksom personer som inte är beredda att... alltså som inte är förberedda på fysiskt våld. Plus att de då är konflikträdda, helt enkelt.
Är det därför de är så jävla kiftiga när de kommer fram då? Bara för att de liksom ska på något vis hävda sig så de slipper få mothugg eller något då?
Ja, det skulle nog inte förvåna mig. Man brukar väl säga det att... vad är det? Stor mun, liten på jorden? Eller vad är det?
Men sen, ja, jag vet inte. Nu har inte jag träffat poliser på ett tag, men det finns ju verkligen två kategorier poliser. Det finns sådana som är jättetrevliga. Mm. Alltså, jag har träffat flera poliser i vissa situationer som har varit helt jävla outstanding liksom. Men sen så är det ju helt plötsligt så är det ju, det är så svart och vitt liksom.
Ja, och man kanske lätt kan få bilden av att vad ska man säga, man hela tiden snackar skit om polisen. Det är väl lite så att visst kan man ha respekt för enskilda poliser som i grund och botten vill göra väl. Men när det kommer till polisen som myndighet så måste man ju komma ihåg att den är ju väldigt politiskt styrd. Så kan det ju finnas bra poliser i det här som faktiskt vill göra någonting gott för sitt folk, alltså svenskar då. Men, och de kan man ju ha respekt för. Det är ju helt okej liksom. Men det finns ju så jävla med dåliga poliser, om man säger.
Jo, det är ju svårt att hitta en bra polis idag.
Jo, de flesta goda poliserna, de har väl lämnat polismyndigheten för länge sedan, för de vet ju att det barkar hem någonstans. Och de är väl väldigt trötta på hela den här indoktrineringsprocessen som polisen genomgår. Och alla de här direktiven som de måste följa. Så det är klart att de lämnar dem.
Vi kan väl inte bjuda in en polis till programmet så här, så kan vi köra 3-1 liksom. På han!
Jo, men det tycker jag låter som en bra idé.
Ja, du får se om du hittar någon polis.
Ja, men jag tycker den där polisbruden i Jönköping.
Ja, okej. Ja, du får väl fråga, så får vi väl se.
Ja,
men du som polis och som sitter och lyssnar på det här, så att vill du ge din syn på saken så hör av dig till kanalen, ska vi lösa det.
Ja, du kan ju mejla till NR Småland. Ifall du har någonting att delge. Så, har vi någonting mer att tillägga på den här?
Kan du känna dig orättvist behandlad?
Ja, precis.
Ja, det är väl rätt så färdigt där, va?
Mm. Ja, men då rör vi oss vidare i programmet. Och då tar vi nästa nyhet som kommer ta oss till Mörbylånga. Och det är ju du där, Robert, som har grävt fram någonting. Så du kan ju delge oss andra.
Ja, det är ju kommunalrådet i Mörbylånga som delger kommunens framgångar. Att det har blivit en trend att flytta till kommunen. Det har blivit en trend att flytta till landet. Och Mörbylånga är den kommun i Kalmar län som ökat sin befolkning mest, relativt sett i alla fall. 236 personer har befolkningen ökat med under fjolåret. Och enligt hon, kommunalrådet här då, Matilda Wärenfalk, så är det ju på grund, eller tack vare att det blivit trendigt att bosätta sig utanför de större städerna. Hon säger så här, dels tror jag det finns en svängning i samhället som delvis har med pandemin att göra. Som innebär att människor ser att man kan bosätta sig på landsbygden och i mindre orter. Och lyssna nu, ändå kunna jobba och leva ett gott liv. Det är ju säkert jättemånga som fick en sån här aha-känsla där, tror jag. Men det var det sjukaste jävla citatet jag läste i mitt liv, tror jag.
Ja, det var ju väldigt
speciellt. Det var ungefär i nivå med hon, vad heter hon, Batra där. Hon att Stockholm är mycket smartare lantisar, typ liksom så.
Ja, just det.
Så att man kan alltså flytta ut på mindre orter och så ändå kunna jobba och leva ett gott liv.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Ja.
Men man måste
det jag vill diskutera med den nyheten är också att jag vet inte om pandemin på något sätt har påverkat människor att bosätta sig i mindre orter och på landsbygden. Det kan ju vara så att det är lite sån här white flight, liksom, att man flyr i storstäderna, för man vill ju inte bo i mångkulturell smältdegel, utan man bor ju hellre i en lite mindre ort med vita vänner.
Jo. Jo, men så är det ju. Jag menar, det är ju någonting som man kan observera. Och det här just med white flight, det är väl ganska välkänt. Det blir ju liksom, det blir ju naturligt. Man vill ju inte bo i en stad där man har en stor grupp med främlingar. Så då väljer man ju att bosätta sig på ett sådant sätt att man kommer undan ifrån den här mångkulturen. Så det är ju en helt naturlig reaktion. Och det är ju positivt på så sätt att folk flyttar ut på landet och lämnar de här storstäderna. För jag menar, det är ju, det finns ju, länge har ju den här debatten varit, eller debatten kanske man inte ska säga, men det har ju varit den här tanken liksom att landsbygden ska mer eller mindre avpopuleras liksom, och att den här stora metropolen kommer vara framtiden. Men det här är ju någonting som det skadar ju liksom landsbygden. För det gör ju att diverse olika skolor och annat sånt där liksom, det försvinner ju och det blir ju mer och mer centraliserat. Så det är ju,
men jag kunde ju nästan kanske passa på att slänga in veckans foliehattarna.
Ja.
Vad heter det? Fan, jag läste ju att det, vad heter det, etablerat sig varg i Skåne nu. En hane och en hona.
Yes.
Alltså jag menar, ja, Jonas, vi har lite olika tankar där. Men vad heter det? Alltså jag menar, fan, det har gått jävligt fort nu för vargen och springa söderut. Alltså en hane och en hona i Skåne.
Mm.
Känns det inte lite som att man försöker skrämma bort folk från landsbygden?
Så du menar att folk blir rädda för att det finns någon varg i skogen?
De äter ju upp barn och sånt, jag har hört.
Fan heller. Får du lägga av med ditt hat mot vargar?
Nej, men det var bara en konspirationsteori jag hade där.
Mm.
Dålig.
Det var en foliehatteori, jag sa det. Jag var ärlig.
Ja, det är ju en väldigt intressant teori. Måste jag säga.
Men framtiden får utvisa.
Det får den verkligen göra. Men för att återgå till det nyhet, så ja, det är ju positivt att folk har kommit underfund med här nu då att man kan bo på landet och ha det bra ändå. Det är ju helt fantastiskt.
Jo, men vet vi att det är vita människor som har flyttat dit, så det inte så kallade flyktingar?
Ja, för du får bygga ditt hus själv. Stort sett stod det i nyhetsartikeln, så att ja.
Så det är inga bajshyddor de har byggt då?
Nej, inte i kommunal regi i alla fall.
Nej.
Så här, och skriver så här: En av de viktigaste frågorna för kommunen framåt är bostadsbyggandet. Under förra veckan presenterade kommunen exempelvis ett förslag på ny detaljplan som möjliggör för 1200 nya bostäder och verksamhetsytor i Västra Färjestaden. Vi har detaljplaner på gång som möjliggör för en mängd ytterligare bostäder. Sen kan man inte bo i en detaljplan utan det krävs att någon vill bygga också.
Mm.
Så det är ju privat regi det kommer bygga, så då tror jag inte att det blir några smällbilliga hyresrätter som Migrationsverket kan hyra, utan då blir det ju lite dyrare bostadsrätter och villor i så fall.
Mm.
Men då är det bara bra.
Nej, det här är ju någonting som man kommer uppmärksamma mer och mer i takt med att mångkulturen breder ut sig. Det kommer ju bli intressant att följa den här utvecklingen ändå. Men det finns ju bara fördelar egentligen med att bo på landet. Om man ska vara lite, vad ska man säga, hemkär. Men du har ju mycket mer frihet. Och du har ju närmare till natur och sådant också. Det här är ju ingenting som vår nuvarande regering precis prioriterar. Utan de är ju mer bekymrade över att bygga diverse olika fritidsgårdar till mina människor och annat. Rasfrämlingar.
Alltså, en definition av frihet är ju att man kan gå ut på morgonen i morgonsolen med en kopp kaffe i kalsonger och bara ställa sig och pissa på gräsmattan utan att det finns några grannar som ser det. Och de som inte upplevt det, de vet inte vad frihet är. Så säger jag.
Och då brukar du göra det?
Det har jag inte sagt, Jonas. Jag kanske har gjort det.
Tror du jag också kan börja med det?
Jag brukar kanske inte göra det. Jag vet inte hur din boendesituation ser ut redigt, Jonas. Men det kan ju hända att du får åka på kebuss i så fall.
Jag bor i lägenhet i en stad. Det kanske inte är så lämpligt.
Prova att ställa dig på balkongen och vifta med snorren där, se vad som händer.
Ja. Men jag har ingen balkong.
Har du inte ens någon balkong?
Nej. Men varför ska jag ha det?
Du får prova att bo hos Hampus i en vecka så du får känna på det lantliga livet. Liksom.
Mm.
Jag bor ju
köra kalsonggrejen och allting. Då.
Ja, jag kan bo hos hans höns.
Det kan du göra. Mm. Ja, har vi någonting mer att tillägga på den här nyheten?
Ja, det är rätt så avhandlat.
Ja. Mm. Ja, men väldigt intressant ändå. Och det är bra att folk flyttar ut på landet.
Och, det var en positiv nyhet.
Ja, och segregera sig från de här mångkulturella gettorna. Så det är jättepositivt. Det är bra. Då tar vi en liten låtpaus där, tänker jag, innan vi rör oss vidare. Och då ska vi lyssna på lite Fashwave igen. Och då är det låten Behemoth. Varsågoda.
Be prepared to enter a world stranger than you have ever imagined. The world of witchcraft, magic and ritual. We'll be right back.
välkomna tillbaka efter låtpausen, och vi håller fortfarande på med segmentet Smålandsnyheter, där vi nu ska ta oss an våran sista nyhet, och det handlar då om A-traktorer med pistolliknande föremål, och det är ju du, Jonas, som har hittat den här nyheten, så du kan ju berätta för oss andra vad det handlar om.
Yes, det är en bilist som har kört om en A-traktor vid Torslunda på Öland. Och då ser att föraren av den här A-traktorn riktar ett pistolliknande föremål mot honom.
Mm.
Och som brukligt när sånt händer så larmar den polisen. De stoppar A-traktorn. Och i traktorn så hittar polisen ett softägen.
Mm.
Och då blir den här 18-åriga mannen misstänkt för grovt olaga hot och vapenbrott.
Okej.
Men släpps då efter förhör. Att han är fortfarande misstänkt.
Mm.
Det, alltså man undrar ju lite så här. Varför åker man runt med ett softägen och riktar mot bilister?
Ja, det kan man ju undra.
Alltså jag är helt tvärt emot er båda två.
Tror du tycker man ska göra det?
Men för helvete, åker jag inte med en leksak. Så ja, men det är väl kul.
Jo, men liksom? om du ser den här bilen som sitter och riktar ett pistolliknande föremål mot dig.
Ja, men det är en jävla åtraktor.
Jo, men hur vet du att det är bara en soft airgun?
Nej, men jag menar, när jag var yngre så sprang vi fram runt med soft airguns och sköt på varandra typ i hela stan. Liksom. Överallt hade krig mot varandra. Och det var ju aldrig någon som reagerade på att man sprang runt med en sån. Det är ju mer på senare år liksom.
Ja, men det är väl också för att det har ökat vapen i samhället.
Ja, idag. Men då måste ju folk se skillnad. Vem är det en A-traktor? Vem sitter i den A-traktorn?
Ja, men du vet väl inte vad den här människan är kapabel till. Han kanske har fått ett
taktikbryt. Jag gör ju skillnad på folk och folk, Jonas. Jag gör ju skillnad på folk och folk. Jag ser inte alla som exakt identiskt lika. Jag vet att en del typ av folk, de beter sig och springer inte med en softägare och leker. Och en del typ av folk, de springer inte på riktiga pistoler och verkligen skjuter på varandra. Och gängkrig och sånt. Säljer knark och så.
Om du har orsat förbi en A-traktor och sitter och riktar en pistol mot dig, vad fan, har du inte brytt dig då? Du bara, men kul. De bara leker
lite. Jag hade ju tummen upp. Alltså. Nej, men jag tycker det är lite överdrivet.
För att bryta emellan er två där, så det är ju ändå ganska intressant för jag kan väl tänka mig att det är väl ganska mycket en reaktion på det här med vad ska man kalla det för, våld i trafiken. Det är väl någonting som har eskalerat de senaste åren med diverse olika misshandlingar och grejer till höger och vänster. Och det har jag väl till viss del, kan jag väl tänka mig, ett ganska importerat problem med hetsiga rasfrämlingar i trafiken som ska slå ner första bästa person som gör en omkörning.
Nej, jag tror inte det är en importerad rasfrämling som sitter i A-traktor och riktar så att det äger mot folk.
Nej, det säger jag inte.
Däremot det känns inte riktigt så.
Däremot så kan det ju vara som så att vanliga människor som kanske inte, vanliga svenssons, som kanske inte tänker i sådana banor, reagerar på det på ett annat sätt än vad de kanske hade gjort för sig 20 år sedan. Ifall det kommer någon och riktar ett soft ögon, kan jag väl tänka mig.
Jo.
Nej, men seriöst, det är ju lite den poängen jag försökte få fram liksom. För några år sedan då, när jag var yngre, det var väl fan typ 15 år sedan, då var det ju ingen som reagerade över sånt här. Jag hade kunnat springa in med en airsoft pistol på ICA liksom. Ingen hade brytt sig, alla hade fattat att det inte var på riktigt liksom. Men nu då så är det ju folk som reagerar, som Hampus säger då, att samhällsutveckling, importerade problem gör ju att folk reagerar på sådana här saker helt plötsligt som de aldrig någonsin har reagerat på tidigare.
Jo, så är det.
Sen är det är ju också lite intressant, kan vara en åtalad för grovt vapenbrott.
Nej, grovt olaga hot och vapenbrott.
Okej. Kan man bli dömd för det om man har en soft airgun i sin bil?
Det var lite det jag tänkte också. om det verkligen kan gå.
Det kanske vapen. Du kan svara bättre på, Robert. Du kan ju allt om vapen.
Inte vapenbrott kan du inte bli. Däremot så kan du bli olaga hot. Mm. Om det skulle vara grovt kan jag inte tänka mig. För att det finns ju ingen risk att det verkställs eller så ju.
Nej, precis.
Så det är bara en leksak. Men olaga hot kan absolut bli. Vapenbrott kan det inte bli. Däremot så är det ju åldersgräns på att köpa soft airguns. Jag vet inte om det är vid 16 eller om det är vid 18.
Mm.
Så där kan det bli lite struligt på.
Det är lite över 16.
Ja, man så kan ju köra A-traktorn när du är 15 idag.
Nej, det kan man ju för. Men då hade de väl skrivit i 15-årsåldern och inte 18-årsåldern.
Mm.
Ja, har de skrivit det då har jag missat.
Ja, en man i 18-årsåldern greps misstänkt för olaga hot och vapenbrott. Men det står ju bara att han är fortfarande misstänkt för brott. Han står inte att han är misstänkt för båda brotten.
Mm.
Men det är väl olaga hot han är misstänkt för då?
Jo, det är det jag tänker mig. För vapenbrott känns ju väldigt konstigt om det ska bli när han inte haft något vapen.
Nej, sen ska man också ha med sig faktiskt rent juridiskt sett. Ett vapenbrott kan du bara dömas för om du har använt någon typ av vapen. Och vad ett vapen är definieras ju av vapenlagstiftningen.
Mm. Jag kan inte tänka mig att ett soft airgun ska räknas som vapen.
Jag vet inte, alltså för det finns ju med i vapenlagstiftningen. Däremot så är den ju undantagen. Alltså från någon. Alla de här jävla kraven som du har på saker som räknas som vapen. Mm. Jag vet inte.
Mm.
Det var en knivig fråga detta. Det var faktiskt dåligt påläst, känner jag.
Ja.
Illa. Nej, men det blir intressant att se om han blir dömd för vapenbrott eller inte.
Ja, du får ha en uppföljning på det här.
Ja.
Det påminner mig faktiskt lite om en händelse i Nässjö, tror jag att det var. Då var det ju någon som hade, det var väl också någon typ av soft airgun och kom inte ihåg riktigt om han hade gått runt med den här på stan synligt eller ifall han hade stått vid något fönster. Det var nog så att någon hade sett honom och sen så sett honom med det här då vid ett fönster och det ska väl ha sett ut som någon typ av automatkabin av något slag. Och det var till och med så pass att insatsstyrkan stormade lägenheten. Men det var väl samma, han blev väl också åtalad för någon typ av vapenbrott.
Ja, men han var väl misstänkt i alla fall för grovt vapenbrott.
Ja, precis.
Ja, men det jag googlade fram här. Och då skriver de så här att luft, airsoft och paintballvapen är som huvudregel tillståndspliktiga.
Mm.
Så som huvudregel då så måste man ha licens för att få inneha dessa. Du som fyllt 18 år får inneha effektbegränsade luft- och fjädervapen utan licens. Så ja, det räknas ju som ett vapen enligt lagens mening faktiskt.
Mm. Mm.
Ja, men jag vet inte. Låter tramsigt om det skulle vara vapenbrott och ha en liten soft airgun.
Ja, vi får väl se vad de visa säger ifall det inte släpps innan rättegång. Men du får väl ha en liten uppföljning på det här, Jonas.
Ja, om jag hittar något mer. Det vet man inte.
Ja, det får du som krav på dig nu.
Men det skulle vara rätt så intressant om man får typ så här ett års fängelse för det här eller någonting. Ska vi jämföra det med hans svärd, Ahmad?
Ja, hugger du polisen med svärd så får du ingenting. Jag kör upp soft airgun och blir det fängelse. Det skulle inte förvåna mig om det blir så.
Mm.
Det är faktiskt grovt olaga hot också.
Ja, just det.
Ja. Men jag tycker ändå att EKG sen han gubben, han blev så skärrad liksom.
Ja, men jag tycker ändå det är riktigt dumt att hålla på och köra runt och rikta soft airgun mot folk i trafiken.
Jo,
det måste man ju ändå säga att man får väl ha lite konsekvenstänk med sig som man får.
Jo, men särskilt om man har en A-traktor som går i 30 km. Det kommer ju inte vara så svårt för någon att hitta honom.
Nej.
Till och med cykelpolisen kan ta han.
Ja, typ.
Nej, men man får väl ha lite vett och etikett i skallen kanske.
Jo.
Jo, men vad man gör och inte gör. Liksom. Så är det. Men sen samtidigt så är det precis som i början av programmet tycker jag det är skitlöjligt. Men å andra sidan så ska man ju bete sig på ett bättre vis än det här. Det är inget bra beteende. Men däremot så är det här hela grejen med poliser grejer tycker jag är skitlöjligt.
Mm.
Vadå att polisen griper honom för att han har begått ett brott?
Ja, men tycker du att det är ett brott, Jonas?
Nej,
det hade det varit i, hade det varit i mitt Sverige, Jonas, så hade polisen typ kanske sagt till henne att så här får du fan inte göra, fattar du väl? Ska jag säga till din mamma och pappa vad du har gjort? Jo, alternativt men... då, om man inte lyssnar så tar de ut den i skogen och pryglar på lite. Sen är det färdigt med det. Inga jävla domar eller rättegångar.
Nej, jag tänkte säga det med att det lämpliga hade varit att bara läxa upp honom på plats. Bara ge några omgångar och säga att ge fan i det här.
Ja, men det måste man väl ändå...
Jo, men jag tror det är det han behöver egentligen.
Okej, misshandlad. Ja.
Nej, nu säger jag inte, nu uppmanar jag inte polisen att göra så.
Men så gjorde de förr i tiden, Hampus. Var det någon som var bråkig så tog de ut den i skogen, så pryglade de på honom där, så lämnade de andra och körde hem.
Ja. Jo, men alla har väl hört om baseballligan så.
Mm. Nej, men för att... jag kan väl hålla med i en viss grad där man kanske inte hade behövt och polisen kanske inte hade behövt att prygla upp honom, men i det här fallet så tror jag nog faktiskt att det hade räckt från polisens sida att helt enkelt säga till personen att det här är inte okej under några som helst omständigheter. Sen hade det nog kunnat stanna där, för jag tror inte det hade upprepat sig. Så jag inte tror. Det hade nog bara varit en sån här ingångsgrej liksom, tills polisen hade sagt till honom.
Sen var han svenska gemene så vi får väl förutsätta att han är det när han köper traktor. Så är ju det här mamma-pappa-kortet är ju rätt så starkt faktiskt.
Ja.
Är det inte det?
Jo, men det har man ju hört väldigt mycket förr i tiden. När det var lite mer så här lokala poliser och sådant. Och det var ungdomar som till exempel körde trimmade mopeder och grejer. Att i mångt och mycket så räckte det liksom med att polisen sa till dem. När de hittade på en massa ofog och grejer. Det behövde liksom inte gå till rättegång. Om man säger. Så... men det är väl kanske också lite så att polisen eller staten behöver ha lite klir i kassan också. Kan man verkligen
bara skänka pengar till staten då?
Kan man verkligen förneka staten lite pengar i kassan så de kan...
Ja, men jag menar, vadå pengar i kassan? Har du kollat på advokatkostnader? Så här? Det är ju ändå staten som får betala försvarsadvokaten liksom.
Ja.
Då brukar jag ju pinta på en för 50 000 på sånt här fall liksom. Och så får han betala 800 kronor till brottsofferfonden.
Mm.
Fast får han verkligen det när han är så ung? Jag kommer inte ihåg om jag fick göra när jag var så ung.
Jag körde ju lite fot med min epa-traktor och åkte dit och satt ju i tingsrätten och svor mig fri från all typ av kunskap kring bilar och annat. De hade lite smart domare där som satte dit mig rätt hårt. Och då var jag 17 tror jag. Då fick jag pynta 500 kronor var på den tiden till brottsofferfonden.
Mm.
Jo, men det är jättelänge sedan, Robert.
Ja, det är preskriberat nu. Men så var det på den tiden. Då var jag inte myndig.
Så du har haft en epa-traktor?
Ja, och vet du vad min pappa gjorde när jag kom? Då körde hem mig då. Så gick de in och sa om det att din son har kört för fort med sin epa-traktor. Och jag var ju skitförbannad. Du vet så här. Men farsarna tvingade mig att skaka hand med polisen. Så han, nu tar du polismannen här i hand. Skakar du hans hand och så säger du tack så mycket för skjutsen. Så kan jag göra.
Det låter lite förnedrande.
Ja, det var det man. Men ja, det var väl rätt kanske. Vad trevligt så.
Ja, har vi något mer att tillägga på den här nyheten? Eller ska vi röra oss vidare?
Nej, det finns väl inte så mycket mer.
Ja, då är ju nästa segment småländsk historia. Men innan vi tar oss an det så tänker jag att vi tar ytterligare en liten låtpaus. Då ska ni få lyssna på lite gammal hedlig fyrdung med låten Svärdshymn. Varsågoda. We'll be right back. Ja, välkomna tillbaka till NR Småland efter låtpausen. Och vi ska ju som sagt fortsätta vidare med småländsk historia. Och vi ska prata vidare om bronsåldern och se på skillnaderna mellan äldre och yngre bronsålder. Likt senaste avsnittet så kommer vi att prata lite övergripande om de skillnader som finns mellan äldre och yngre bronsålder. Och denna gången med fokus på yngre bronsålder, vilket avser perioden 1100 till 550 före Kristus. Ett väldigt stort tidsspann. Vi kommer inte röra oss in så mycket på den så kallade bronsålderskollapsen och dess innebörd, utan det kommer vi spåra till ett separat avsnitt. Och den skedde ju cirka 1000 före Kristus. Och här ser man ju då att bronsåldern varar längre upp i Norden än vad den gör kring Medelhavet till exempel. Och vi kan ju börja med att ta vid med gravgåvor och gravar. Som jag nämnde i avsnitt 42 så ser man en markant skillnad i gravgåvorna från äldre och yngre bronsålder. Vid äldre bronsålder så ligger ju ett stort fokus på vapen, medan vid yngre bronsålder så är smyckesföremål och accessoarer av större betydelse utav det fynd man har hittat. Och ska man spekulera lite i anledningen till detta, så kan ju en orsak vara att de handelsförbindelser man byggt upp under en oerhört lång tid under äldre järnålder har blivit cementerade och att tennpriser och efterfrågan för brons minskat i och med järnets intåg i och runt Medelhavet. Vilket gör att det inte blir ett slags, ja, vad ska man kalla det för, Eldorado eller guldrush. Då alla försöker ge sig in på den här lukrativa bronsmarknaden. Både då i Europa men även uppe i Norden och således även i Småland. Och jag har flikat in med en liten rättelse här för det senaste avsnittet. Och det är som så att brons har en högre densitet än järn om det inte är förädlat stål. Järn är ju då som sagt lättare att hitta och enklare att massproducera. Men det här skulle ju också kunna hjälpa till att förklara varför man även höll kvar vid bronset under en längre period uppe i Norden. Och även för att man hade en slags, vad ska man säga, lokal ekonomi här uppe i Norden som inte påverkades på samma sätt som det gjorde i centrala Europa. Man ser ju även att gravskicket förändras drastiskt under mellan yngre och äldre bronsålder. Istället för storrösen då, med till exempel ek- och stenkistor, så börjar man med kremering, så kallade brandgravar. Och de här storrösena då, vilket fortfarande förekommer på vissa platser i Norden, ger vika för mindre rösen och andra typer av stensättningar. Vilket då gör att man kan tänka att dessa nya gravskick inte är av en lika aristokratisk natur. Vilket i sin tur då också kan hjälpa till att påverka gravföremålen som man hittar i dem. Och förändringen av de här gravskicken då visar ju också att då den här skedde i hela Norden under i princip samma tidsspann, att religion spelade en central roll i samhället, både under äldre och yngre järnålder, för att tillåta en sådan markant förändring. När det kommer till byggnadskonstruktioner så var ju treskeppshusen som vi har pratat om tidigare som ersatte tvåskeppshusen runt 1500 före Kristus ihållande för båda tidsperioderna och de varade ju fram till vikingatiden så där kan vi inte se några direkta skillnader mellan de olika tidsperioderna.
Men det ändrar sig ingenting i timmerkonstruktion och sådär, hur man
fogade
timret och så?
Inte vad man kan se utav de fynden man har i alla fall. De är ju ofta ganska, ja, det finns inte sådär jättemycket fynd i form av själva materialet då, utan det man kollar på det är ju först och främst om man lyckas hitta stolphål då. Så det finns väldigt dåligt med fynd från den här perioden om man ser till vilket trämaterial man har använt, om det har varit några skillnader eller hur man har fogat samman de här trä- eller timmerkonstruktbyggnaderna då. Tyvärr. Det hade varit roligt att se om det hade skett.
Det borde kanske ha sagt sig själv när det är så länge sedan.
man vet ju aldrig. Det kan ju vara så att det av någon mystisk anledning finns någon konstruktion någonstans som har blivit bevarad. Det vet man ju inte, men i sådana fall har man ju inte hittat den. Men man kan anta i alla fall att under de senare delarna av yngre bronsåldern att större fokus lades på boskap och jordbruk i takt med att handeln med brons minskade utanför Norden. Vilket då även skulle påverka mängden skepp man sjösätter och underhåller. Och det här skulle ju även då minska behovet av att rusta sina krigare för expeditioner till exempel. I och med att det blir mer och mer lokalt så ger man sig inte ut på några större handelsexpeditioner på samma sätt som tidigare. Och har ni några tankar så långt eller funderingar?
Alltså det här med att man utökade huset från tvåskepp till treskepp, vad innebär det rent? Alltså fler barn eller...
Det innebär ju att du får ju en helt annan, du får ju mer levnadsyta helt enkelt.
Jo, i och för sig. Liksom, var det att man i så fall då att man blev rikare så man hade råd att bygga större liksom? Eller var det att man behövde större yta för att man till exempel hade mer större familjer eller hade man mer djur som man var tvungna att hålla inne eller är det någonting som man vet liksom?
Det var väl, vad ska man säga, det är väl en kombination utav alltihopa egentligen. Under bronsåldern så blev ju klimatet i Norden varmare och det här gjorde ju att man kunde ju ägna sig åt mer och mer jordbruk. Man kunde ju producera ett större avkast då och det här gjorde ju liksom att folk behövde mer levnadsyta och då så gick man väl vidare då till den här treskeppskonstruktionen istället. Det var väl en smidig lösning helt enkelt. Sen så kan det ju också ha varit så att rikedom också spelade roll. För bronshandeln var ju väldigt, väldigt lukrativ. Och det finns ju en anledning till varför folket här uppe i Norden liksom dominerade den och varför den var så pass viktig. För allting var ju egentligen baserat runt den här ekonomin kring bronset. Så när den här bronsålderskollapsen då väl skedde så kollar man liksom på centrala delarna av Europa. Så då slog den ju undan knäna på flera tidigare rika stadsstater och så vidare. Så en kombination där skulle jag ändå säga att det berodde på att man gick vidare till den här treskeppskonstruktionen. Har ni några andra tankar eller funderingar?
Nej.
Det är ju ganska intressant också när man kollar på just den här användningen utav bronset. Som jag nämnde i min rättelse här. Så... Ja,
fortsätt. Jag bara typ smita emellan. Mm. Så jag förstår det här nu. Om man säger här uppe i Norden då så var vi duktiga och vi gjorde bronsgrejer.
Mm.
Men det gjorde man ju även längre ut i Europa också.
Mm.
Vem sålde vi de här jävla bronsgrejerna till? Det måste vi ha sålt till några som inte kan göra det själva, tänker jag.
Ja, alltså själva bronset i sig, det var ju... Det är ju... Vad ska man säga? Det här var ju liksom en handel som skedde, vad ska man säga, överallt ifrån. Och det kan ju ha funnits då lokala intressenter utav det här bronset. Så det är ju en handel liksom som har skett överallt. Och det var ju inte nödvändigtvis i bronsföremålen i sig endast, utan det var ju även... tenn till exempel som man måste ha för att omvandla koppar till brons. Och det här tennet, det var ju väldigt dyrbart. Och just tennhandeln var ju också en del av den här bronshandeln som folket här uppe i Norden dominerade då, om man säger. Så det var ju inte bara bronset i sig. Och sen var det ju just det här att nordmännen var ju, ja, det var ju de som var mellanhänderna i hela det här stora handelsnätverket. Så det kan ju varit så till exempel att man hämtade tenn eller koppar ifrån Storbritannien och transporterade det ner till Medelhavet till exempel. Och det här hade ju då gjort att de här varorna hade ju varit väldigt lukrativa som ett inflöde på marknaden. Och det gjorde ju också att en del i den här handeln, det är ju just det här med, ja, vad ska man kalla det för, lyxkonsumtion. Det fanns ju flera varor här uppe i Norden som producerades som var väldigt eftertraktade. Till exempel i Medelhavet. En av de här är ju bärnsten. Och det, just bärnsten är ju en sådan sak som folket här uppe i Norden har handlat med under väldigt, väldigt lång tid. Det här gjorde man ju även under järnåldern till exempel. Jag hoppas jag besvarade din fråga då.
Ja då.
Vad bra. Då vill jag inte höra någonting efteråt sen. Men det är ju väldigt intressant det här liksom att man här uppe i Norden lyckades bibehålla en handel med de här bronsföremålen som inte påverkades så där nämnvärt utav den här kollapsen då som skedde runt Medelhavet, utan att den möjliggjorde att man kunde bibehålla bronset under en längre period och ja, förfina till exempel sin produktion och de föremål som man använder för att ja, eller då som man skapar ur det här bronset. Så, har ni någonting annat ni undrar över? Om inte så tänker jag att vi sätter punkt där för denna gången. Och som ni kan se genom det fåtal exempel jag har nämnt just idag, och det finns många, många fler, så är det ju markanta förändringar som sker. Och allt det här då, det binds ju samman med just bronset som har passande givit sitt namn åt den här tidsperioden. Och nästa gång som vi återkommer till småländsk bronsålder så kommer vi att glida in mer på den så kallade bronsålderskollapsen då. Och just vad den är för någonting och innebörden av den. Och det kommer också att vara slutet för den här lilla miniserien då. Och sen kommer jag flika in med lite egna tankar och reflektioner om den här lilla miniserien som vi har kört. Men innan vi gör det så kommer vi att ta en liten instickare nästa avsnitt och ta oss an ett lyssnartips som jag har mottagit. Men vad det är för någonting, det får ni veta då. Och har ni som lyssnar tips och idéer på nyheter eller någonting som berör småländsk historia eller när det kommer till valet av musik, så mejla gärna det till oss på nrsmoland@nordiskradio.se. Ni kan även följa oss på Twitter där vi heter nrsmoland. Och med de orden sagda så tackar jag dig, Robert, för ikväll.
Ja, tack själv.
Och så tackar jag dig, Jonas.
Tackar.
Och ett stort tack till producent Viktor i bakgrunden som har suttit och rattat och styrt. Och förhoppningsvis har han inte fått allt för mycket problem under programmets gång. Och ett stort tack till er som lyssnar och på återseende.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.